Hej och välkomna till kvällens avsnitt av Radio Nordfront. Det här är vårt 413:e direkt sända avsnitt och jag som är programledare ikväll heter Martin Saxlind. Och med som vanligt är Tobias Lindberg och återkommande medverkande är även Andreas Ljung. Välkomna.
God kväll, tack.
God kväll, tack.
Kväll och sen har vi även ingen mindre än Peter Holm med oss ikväll. Ja, Peter.
Ja. Hej och håll. Och god kväll. Tack.
Och dig har vi med för att du är ju prepping av dig och vi tänkte prata lite prepping med anledning av läget i världen och så.
Ja, inte prepping men prepping.
Ja, jag vet inte. Vad betyder det då?
Nej, du får googla.
Ja, men det är bra. Ja, så vi ska ju prata om det och sen kan man väl också nämna att Holmvall är på semester. Han kommer vara ledig fram till slutet av augusti. Så han är väl tillbaka i september då. Och sen, som många kanske har märkt, har Simon också varit lite frånvarande på slutet, Holmqvist. Så vi får se när han kommer tillbaka fullt ut igen. Men vi kör väl på ett tag till här. Sen har vi väl tänkt ha sommaruppehåll i juli och vi får väl se lite hur det blir. Det är ju lite fattigt när vi är lite färre medverkande och sådär. Och jag jobbar mycket helg och så det är lite svårt att planera.
Midsommarhelgen brukar inte bli något, va?
Nej, då kanske vi tar semester.
Det ser ut att vara ett avsnitt efter det. Den 28:e, ja. Kanske.
Ja, men vi kanske drar ihop något nästa vecka då, och den 28:e sen lite uppehåll i juli och tillbaka i augusti med lite ny energi. Just nu funkar inte Swish heller, så det är ju kontanter man får donera och de postar man in till vår box. Som är box 52 i Grängesberg, postnummer 77222 och adresseras till Nordfront. Och vi har också diverse kryptovalutor som det går att donera till om man går in på nordfront.se/donera. Men den här innan vi ger oss på det här med prepping och allt. Eller
har vi något? Har vi någon storhjärnad som donerar krypto eller hur är det?
Jag har inte kollat nu i veckan för jag har inte tillgång till rätt dator just nu. Men det trillar in då och då. Men det hade ju definitivt kunnat vara mer återkommande. Det brukar inte vara så många liksom. Tyvärr.
Det är lite bökigt att hålla på med krypto, tyvärr.
Ja, svenska banker gillar att göra det svårare och så också. Men sen är det ju, när man väl är igång så är det ofta rätt enkelt. Man betalar liksom med kort och får krypto på olika sätt. Och
ja.
Det är inte så här raketforskning heller. Det är lite eget jobb om man ska så här ha en bitcoinplånbok och hantera allting manuellt. Men liksom använder man typ Revolut och liknande så här
ja, just det.
Tjänster som finns så är det ju rätt smidigt och liksom jämförbart med att ha liksom ett vanligt bankkonto. Så det är bara liksom lite processen att komma igång som är att man fyller i lite uppgifter och sånt. Men sen flyter det på och är rätt enkelt. Så ja, det är väl något folk gärna får komma igång med mer. Sen har ju bitcoin och andra valutor gått ner rätt mycket nu i veckan. Så vi får väl se hur det rör sig framöver där.
Vilken tjänst ska man använda för krypto? Eller finns det någon skill som är bäst? Eller någon man ska undvika och så vidare?
Alltså Revolut är ju stort och användarvänligt och säkert och bra på många sätt. Jag använder ju det själv.
Mm.
Sen vet jag inte riktigt så här, om man ska prata ekonomiskt och handelsmässigt vilka som säljer kryptovaluta till bäst. Priser och sånt där. Det varierar kanske också lite. Men de tar ju alltid liksom en mellanskillnad för att finansiera sin verksamhet och göra vinst. Så,
jo.
Det kan man ju liksom hålla på med. Intresserad av, men liksom bara vill man komma igång och få det att funka, liksom använda Revolut. Det finns ju också så här svenska tjänster som vi använde för, eller rekommenderade förut, att man kunde handla direkt till Nordfronts plånbok med. Sen ska det väl också sägas typ att vad heter det? Plånböcker kan ju svartlista, så jag vet att vissa betaltjänster flyttar väl inte ut bitcoin till Nordfronts adress, så det är också liksom en ett problem och något som vi borde lösa. Vi borde ha dynamiska adresser så att man kan, så att man inte kan bli svartlistad som vi nog har blivit i vissa fall, eller kanske många. Och det kanske också förklarar varför folk har svårt att donera bitcoin. Men då kommer man ju också in på det här med Monero och XMR, den valutan som är väldigt integritetsvänlig och säker och bra. Och den går ju liksom att donera helt ostört, men där vet jag inte ens själv riktigt hur man köper riktigt. Jag tror att man kan väl köpa med kort förstås på olika sätt där också, men jag har inte någon egen erfarenhet av att handla Monero själv, utan jag bara erfarenhet av att liksom ta emot och hantera dem.
Otroligt vad de håller på. Alltså. De ska göra det krångligt hela tiden.
Ja.
Bankljuden.
Ja, även fast det inte har sån onda avsikter, så är allting så förbannat krångligt. Alltså man ska svara.
De har ju onda avsikter.
Jo, det har onda avsikter, men allting blir som bara svårare i och med digitaliseringen som ska göra allting enklare. Man ska som svara på frågor 2 gånger om dagen om man ska ta ut pengar från bankkontot till kundkännedom. Så jag fick till och med svara på frågor, för vi har en 2-åring här hemma, så jag fick till och med svara på frågor om hon tvättar pengar.
Gör hon det då?
Kanske fysiskt, alltså, som bokstavligt talat, men inte att någon rysk oligark i alla fall.
Nej, precis.
Ja, nej, det är mycket. Och de silar liksom mygg och svälja elefanter, eller vad fan man säger.
Jo,
exakt.
För det är ju vanligt folk får mycket så här kundkännedomsfrågor, men sen händer det ändå helt absurda grejer. I större skala liksom. Men som första ämne här ikväll tänkte jag att vi kanske ska börja med en nyhet som jag tror att de flesta har talas om. Och det var ju i början av veckan här som det blev prat i media om att någon i riksdagen var pedofil. Utreddes för barnporrbrott. Och det var väl samma dag som det började spekuleras, kom det väl också fram, tror jag, att det var han Mikael Rubbestad, 45 år, från Sverigedemokraterna, som han lämnade väl in ett sånt där vad säger man, uppsägningsbrev till riksdagen eller liknande, som blev offentlig handling och bekräftade att han förmodligen var den som det gällde, och det har ju bekräftats mer sen efter det också. Och det var tydligen någon amerikansk organisation som hade tipsat svensk polis, och det hade hamnat hos polisens avdelning för särskilda utredningar och sådär. Jag tror jag såg något pressmeddelande från dem typ där de uttalade sig, och det enda de sa typ var att de inte säger någonting om det. Men ja, det som har kommit ut i media är väl att misstankarna kvarstår, och han har liksom avgått. Värt att notera är väl att han är lite av en hbtq-aktivist inom SD. 2022 skrev han en debattartikel om att Sverigedemokrater ska få vara en del av Pride, så han tillhör liksom den falangen i partiet.
Och han har väl också haft något utspel om att han vill se fler manliga förskollärare på dagisar och förskolor och så vidare.
Ja, det finns ju en del sådana här varningssignaler. Han kallar sig feminist också, och om man får vara lite småsint, han har en jävla så här piercing i ögonbrynet och örhänge liksom, och det är väldigt mycket ut som en modern och konstig filur. Det var väl många som bara helt fastställelse. Han måste ju vara bög typ, bara man såg bilder på honom och så. Men han har väl i alla fall haft en fru, men blev utsparkad under veckan enligt Prova Fria Tider som skrev det. Ja, de skrev det. Och sen var det ju också någonting om att han hade velat bjuda en pedofilaktivist till SD. Ja, bara hört lite om det, men jag ska se här. Det var ju också Fria Tider som skrev att han ville bjuda en kvinna från hemsidan pedofil.se som föreläser till SD. Var DN kanske först var rapporterare. Fria Tider skrev om det också.
Alltså är det här pedofil.se någon sån som, det finns ju en del som vill typ hjälpa pedofiler att inte göra brott eller som våldföra
sig. Ja, eller är det som... Holmet tror inte riktigt. Vi ska läsa här vad som står. Men enligt Fria Tider så vill den här kvinnan legalisera barnporr. Och Rubbestad la fram det här på något möte med distriktsordförande inom SD 2015 redan.
Men alltså,
personen beskrevs som sexualpolitisk bloggare. Och
11 år sedan alltså.
Ja, innehav av alla typer av pornografi skulle legaliseras, även barnporr liksom. Och någon källare sa till DN att de tolkade som att det här var en vän till Rubbestad och att det var därför han ville lyfta fram personen. Men det var lite oklart vilken relation de hade.
Ja, okej, okay, men då ja. Så.
Men han kanske inte visste allt om den här personen och det är väl så lite oklart. Men 2012 hade den här personen enligt DN skrivit att barnporr ska legaliseras också. Men den personen sa då att han hade argumenterat det för i 10 års tid. Och föreläsaren hade också någon form av roll på den här sidan pedofil.se då. Och den hemsidans syfte var att ge den vanliga pedofilen en röst. Var tydligen uppmärksammad 2009. Eftersom att en av skribenterna uppgav sig arbeta som förskollärare. Och det är djupt jävla olämpligt.
Har inte vi pratat om den sidan förut alltså?
Jag känner igen, ja. Men jag vet inte.
Det den där, som du sa, den vanliga pedofinen.
Ja, och så, men sen, för mig, någon spekulerade att det var den här konstiga figuren som hade någon koppling till Konrad och sådär. Typ. Från Ingrid och Konrad och den tiden typ, ja. Men ja, det är för mycket skadlig för att jag ska kolla på det. Den här kvinnan ska i alla fall sagt att hon var en av dem som såg till att få upp den här hemsidan pedofil.se.
Ja, var alltså ge den vanliga pedofilen en röst. Finns det vad är skillnaden mellan en ovanlig och en vanlig pedofil?
Jag vet inte, alltså...
Ja, typ som, finns en intervju när det här clownkillar, vad heter han, Ed Gein?
Vem är det?
Han sitter och säger att han är helt normal, men att han tog ju som bara liv, tog bara livet av gayniggers, nej, han tog bara livet av några unga anställda och begravde dem under huset, men att Jeffrey Dahmer däremot, han som tog livet av gayniggers och satte dem i tunnor och så vidare, han är knäpp, men jag är helt normal. Låter ungefär som samma sak.
Ja. Ja, nej. Det är en konstig formulering. Typ det man kanske hört vissa säga. Annars är väl typ så här. Alltså vanlig pedofil. Det går ju att tolka på olika sätt. Men sen kan de väl dela upp sig typ i sådana som inte begår brott. Och sådana som, alltså som, sådana som ser sin störning som en störning och ett problem. Och sådana som... Ja, liksom, i kontrast mot dem som istället så här, bejakar eller inte är positiva till det. Också. Men ja, det blev i alla fall en stor snackis här i veckan. SDs hantering har väl diskuterats. Jag vet inte om de dröjde väl någon dag med att kommentera det, tror jag. Och det fanns väl uppgifter om att man hade känt till att något var fel, men jag vet inte riktigt. Han har varit dömd för stöld från en arbetsgivare tidigare och sådär, så det har väl funnits folk som har varit kritiska mot honom av olika skäl.
Jag tyckte det stod något om att han hade oärligt beteende också. Det lät ju som att det var något nyare än den där stölden.
Jo. Ja, det verkar som att flera partikamrater har skrivit någon rapport i alla fall. Bedrägligt ekonomiskt beteende kallar de det han håller på med. Mm. Så han verkar ha varit liksom, vad ska man säga, en del av SD-klägget och en rubrik på Nordfront är internt larm om Rubbestad begravdes, tillhörde klicken med frikort. Ett citat där som någon sa.
Hans fru är någon nära medarbetare till Åkesson, va?
Ja, så har jag också förstått det. Mm. Så han tillhörde väl partitoppen och hon valde i alla fall partiet före honom och verkar väl ta anklagelsen på allvar om hon sparkade ut honom.
Ja.
Nej, och sen var det väl vad heter det? Åkesson var väl kom väl ut och uttalade sig liksom. Och han sa väl att det var förskräckligt. Förskräckligt. Det är obehagligt det som har hänt. Jag känner inte att man kan hantera en sån här sak på något lätt sätt. Väldigt allvarligt brott som det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med både med kraft, både politiskt och på andra sätt. Sen försvarar han sig med att det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. Och det är väl sant, men han var i alla fall homoaktivist och hade någonting i pannan och jävla grot. Lite fördomsfull hade man kunnat vara och tjäna på i det här fallet.
Ja, så verkar han vilja bjuda in en massa konstiga filurer också.
Jo. Men det är väl kanske, jag vet inte, i teorin sant att kanske Åkesson inte har så detaljkoll på exakt vad alla personer i partiet gjorde för 10 år sedan och sådär, men och jag vet inte, jag tror väl inte kanske att Sverigedemokrater liksom har ett större problem än andra med att deras politiker skulle vara pedofiler. De har ju ändå gjort en del bra saker kring stödet till Dumpen och en del lagändringar. Det är fortfarande rätt liberalt och så, men de liksom ser väl i alla fall pedofili som ett problem som staten ska försöka göra lite mer för att komma till rätta med.
Mm.
Och det kan man ju jämföra med Centerpartiet som har pedofil på pedofil. De kommer uttrycka det.
Allihopa är bombsäkra på att det skulle vara en centerpartist.
Jo, det var ju nästan så att man spelade pengar på det, så det var ju tur att man inte gjorde det.
Mm.
Men nej, det är väl dåligt för SD just av den anledningen att de förlorar ju lite det här moraliska övertaget då. Politik är ju en förtroendebransch och alla den här typen av skandaler liksom skadar ju förtroendet och kommer ju användas av fiender, och Sverigedemokrater kommer få svårare att attackera framtida liksom centerpedofiler och sådär. Vi ser, Åkesson gjorde väl något till uttalande sen också. De finns i alla delar av samhället. Det vore naivt att tro att just vår organisation skulle vara undertagen. Människor som befattar sig med övergreppsmaterial på barn finns överallt. Pedofiler finns överallt. Det kan vara en granne, en släkting eller en kollega. Han har skrivit i en debattartikel tydligen då. Och sen gick ut i Aftonbladet och kommenterade. Och sen betonar han förstås att han är misstänkt, inte dömd. Och det kommer dröja innan det finns någon klarhet i detta. Och sen att betonar han att de har medverkat till skärpta straff för sexualbrott mot barn, en utvidgad grooming-lagstiftning, bättre verktyg för polisens arbete på nätet och stärkt kontroll av personer som arbetar med barn. Vi har också verkat för ökat stöd till verksamheter som arbetar mot sexuella övergrepp och för ett starkare skydd för utsatta barn. Och SD vill också se offentliga register över dömda sexualförbrytare riktade mot barn, livslånga yrkesförbud i verksamhet med barn, slopad preskription för grova brott mot barn och ännu skarpare straff med mera för att hjälpa offer och sådär också. Men just det med livslånga yrkesförbud och offentliga register är ju väldigt rimligt, eller borde finnas.
Har Sverigedemokraterna fått igenom någonting?
Ja,
sina förslag?
Det som jag nämnde där innan, skärpta straff har väl kommit lite, och sen är det någonting med grooming-lagstiftningen som expanderat. Jag vet inte om det är liksom inpräntat i lag och verkställt, eller om det liksom är en kommande lagändring eller vad, men det är någonting med att typ de som stämmer träff med dumpen begår ju inget brott för att det finns inget offer typ och sånt där. Vi har ju pratat om det förr. Så det är väl sådana saker som liksom har varit som konstiga kryphål, och att man inte liksom kommer åt människor som ändå uppenbarligen har ett brottsligt uppsåt och är en fara för andra bara för att de tekniskt sett blev påkomna utan att det fanns en fara för att just det aktuella brottet skulle begås, typ, eftersom det inte fanns något barn i andra änden.
Det är nästan som att staten är sympatiskt inställd till de här människorna.
Ja, jag skrev ju någon artikel om det här, och det är väl i alla fall liksom i liberalismens anda liksom, att man så här ska vara jävligt tolerant och förlåtande, och det är liksom, jag vet inte, rättsväsendet gör ju ingen så här fundamental skillnad på pedofiler och andra brottslingar, utan man ser som, ja, ni har begått ett brott, ni får sitta inne lite, så kan ni tänka på det ni har gjort och ångra er, och så ska vi ge er vård och så kommer ni ut och så blir det bättre, typ. Inte, det finns, alltså, kriminalvården heter ju just vård för att man ser det som att man lite vårdar socialt ouppfostrade människor och ska få dem att bli skötsamma. Det är inte att man så här straffar och statuerar exempel, och det är inte att man så här permanent gallra bort människor i samhället, och det finns väl liksom fördelar och nytta med det i vissa situationer och fall, vissa typer av brott och sånt är ju inte så allvarliga, och människor kan ju förändras över tid och så, men man ser ju just det med pedofiler i många fall, att det är liksom en permanent del av deras personlighet och deras liv och deras natur. Man kan liksom inte bara lita på att de ändrar sig, särskilt inte när de liksom låser sig in på ett milt sätt och får komma ut snabbt igen och så där, och allt med vård och sånt är väldigt typ så här frivilligt. Och
nej, och framförallt så är det ett så oförlåtligt brott om man har gjort något övergrepp mot barn. Det går ju som inte att jämföra med att fuska med skatten lite eller sånt.
Nej, eller köra för fort eller något liksom. Vad kallar man det? Det finns väl något så här begrepp för sånt, typ så här artbrott eller sånt liksom, att vissa, att man kan se saker på lite olika sätt. Det är något engelskt prat i bakgrunden där. Det var bara jag som hörde. Jag tror det är Tobias. Men...
Nej, fan, ursäkta, det är jag. Jag kollade på den här videon när han dog och de hade han handfängslat. Helt sjukt.
Ja, just det. Ja, men det
fan, vad upprörd jag blev.
Det har vi inte skrivit in i planeringen, men du får gärna dra lite om det sen. För jag såg att det kommer nyheter. Det är väl något att prata om lite.
Ja, det är det där om kroppskameran som har släppts. Som inte jag hade sett förut.
Ja.
Fan, alltså.
Ja, nej, men vad är den personen heter? Vi kan gå över till det bara lite snabbt. Så kan du dra det.
Ja, det var ju Henry Novak som blev mördad ju av den där siken. Vikram Digva. Och han har tydligen dömts till 21 års fängelse precis. Och polisen har blivit pressade då, utav bland annat Elon Musk tror jag. Och det har gjort att de har släppt film från deras kroppskameror. Och på den här filmen då ser man alltså hur han... det är nästan 3 minuter långt klipp och det visar hur Novak ligger till hälften under en bil omgiven av familjen Digva. Och polisen då drar fram honom genom gruset och sätter på handfängsel på honom utan att kontrollera hur han mår. Och trots det så hörs han i videon flera gånger säga att han inte kan andas, det vill säga 9 gånger. Och han säger att han blev knivhuggen 4 gånger. Och sedan ja, tittar de lite
och det,
på
men... Det är något känt där ut, eller liksom i den dialogen som trycks på överallt. Och det är väl att den där snuten säger typ att han I think you're not mate eller något sånt där liksom.
Ja, men precis, precis.
I don't think you have mate.
Ja.
Ja, att han inte blev knivhuggen. Ja. Och så är det någon kvinnlig polis som kommer fram och börjar titta lite. Men hon tittar liksom bara i ansiktet. De sa liksom ingen kollar under kläderna på honom på... På bålen eller något sånt där.
Det är ju en total jävla skandal.
Ja, men han sa ju faktiskt att han har blivit knivhuggen i ansiktet. Men han menar väl säkert halsen eller något, men han sa, ja. Han sa ansiktet.
Men var men alltså, han huggen i halsen? För då borde ju synas blod. Det ju...
Ja, om det inte rinner neråt, att det är precis liksom under klädkanten.
Ja, alltså, ja, precis.
Mm. Det som är så upprörande är att liksom, det är inte en hotfull situation. Och att de inte liksom, oavsett vad som sägs, att de, man inte tar den liksom, extra tiden det tar och kontrollerar en sån här sak. Om någon säger att de är knivhuggen så borde man ju göra det.
Jo, och jo. Dessutom, alltså vad fan, titta på så här mugshot-bilderna. Nu, ja, jag är fördomsfull, men om man jobbar som polis, så gissningen, vem av de här har knivhuggt vem eller precis, begått precis. Ett brott mot vem, ja då...
Alltså, brottet han blev anklagad för var ju rasism.
Jo.
Inte att han hade knivhuggit den där siken. Alltså, så att det inte ens är ett speciellt allvarligt brott.
Nej, utan, precis. Så det finns ju ingen anledning. Så, han är ju inte så här våldsam.
Ingenting tyder på att han skulle vara supervåldsam. Nej. Nej, och han så, ligger ner på marken och verkar
liksom... Har man honom på marken för att kontrollera han,
liksom. Det här är ganska bra poäng. Även om det här... Vikram Digvas version av historien skulle ha varit sann så skulle ju svaret till honom ha varit behynegar.
Ja,
han... ja, typ.
Otur.
Jo, precis. Alltså, det är ju så här ett rasism, det är ett så här icke-brott. Ja, dina känslor blev kränkt. Så what?
Alltså det där med, när det kommer bilder och filmklipp så blir ju allting så mycket starkare. Det är verkligen det där, du vet, en bild är värt 1000 ord när man har läst om det här. Men så är det ju en sak. Men när man ser ett klipp så här så är det väldigt känslostarkt.
Och det är ju samma som den där, vad hette hon, Irina, ukrainska i USA. Det var lite
jävla vidrigt.
Ja. Mm. Jag tror inte jag sett hela det här Novak-grejen. Jag bara hört lite ljud och sådär. Jag vet inte vad jag vill se.
Man blir
mätt på sånt där.
Och dåligt humör.
Ja, alltså polisen sa ju efteråt att de blev vilseledda på plats, vilket är sant. Men varför köpte det här Kurrinegans historia som totalt och fullständigt och inte som en fanns som inte ens på kartan att kontrollera någonting annat?
De borde ju omvärdera. Om någon säger att de är knivhuggen, då måste man ju titta på, säg att det är väldigt liten sannolikhet att det stämmer. Men stämmer det så är det ju helt förödande. Alltså måste man kontrollera det.
Jo.
Liksom...
Jo, det är så enkel logik.
Ja.
Ja, och som sakslint.
Det finns inget att förlora på att kontrollera liksom.
Nej.
Jag säger som en, inte en het situation att höja ord mot ord. Så man måste utreda alla möjligheter.
Efter att de hade satt på fängslet på honom och hon tittade lite i hans ansikte. Då bara, men vi låter honom ligga här på scenen. Så läste de upp hans rättigheter för honom och sånt där. Så ligger han och dör där samtidigt. Alltså, jag har inte kommit till slutet när de fattar att han har dött. Men det är väl...
Alltså, polisen borde ju typ åtalas för så här medhjälp till mord typ. Och sen nu är ju den här personen då dömd för mord antar jag eftersom han fick 21 års fängelse. Men för han är ju också jävligt ful om han så här står i närheten där och förnekar att han har gjort något brott.
Ja.
Och låter den här killen förblöda och bara säga att han är ett offer. Liksom. Det är ju så här extra vidrigt. Det är så här, ja, men, ja.
Men sen är det så typiskt också med brittisk polis. Man har ju sett hur de slår till mot någon som har skrivit något argt på nätet. Det är liksom... De kommer hem till folk och griper dem inför deras barn och allting. Alltså, det är helt sjukt. Så brittisk polis har ju verkligen... De har gått så långt i det här med ja, PK eller slå till mot rasism. Och det här är väl en del av det, ser man. De får väl kurser om sånt här hela tiden, hur viktigt det är.
Jo, och kurser, det är egentligen så här indoktrinering där det så här handlar om typ ja, vilka människor man ska lita på, vilka man ska prioritera och vilka som ska vara privilegierade. Och det är liksom minoriteter ska man tassa på tå för och majoritetsbefolkningen kan man pissa på.
Exakt så är det. Mer och mer.
Och då får det ju sådana här konsekvenser. Och det är liksom den motsatta verkligheten till vad de så här påstår om till exempel i USA att polisen diskriminerar svarta och sådär.
Och det sa ju också att det, efteråt så får det hem till Henrys familj och försökte hitta som någon rasism i hans rum och på hans telefon.
Gjorde de det också? Trots att han hade dött?
Ja, men det är obekräftat. Men det är väl... Man ska inte vara förvånad om det är sant.
Nej, det skulle inte jag bli förvånad av alls.
För det skulle väl vara en orsak att lindra straffet för den här Digwa i så fall.
Ja, och framförallt tänker jag att polisvinen skulle kunna mildra så här PR- skadan för sig själv. Att, ja, men det var ju faktiskt sant att han hade varit rasistisk och han är minsann ingen ängel typ.
De försökte ju mildra PR-skadan genom att se i slutet på tweeten som du skrev om det här så skrev du att han skulle ha dött oavsett.
Har polisen sagt det?
Jo.
Det kan ju för sig stämma att det var så illa knivhugget så att liksom,
jo, klart
en ambulans hade inte hunnit dit eller sånt där. Men det är bara så himla illa. Det visar bara på hur lite de liksom prioritera det som är viktigt och hur viktigt de anser det här med rasism vara. Så viktigt att det liksom trumfar allt annat i princip, verkar det som.
Det är respektlöst.
Ja.
Jo. Men visst hade det blivit rätt starka protest mot det här också?
Inte som svarta brukar reagera när de när något händer någon av dem. Men.
Eller som när den här afrikan knivhögda dansande flickorna i Southampton.
Ja, det är ju spänt läge i Storbritannien. Så.
Men vadå, det har ju inte varit från det va? Med de där...
Nej.
Där höga, men jag såg någon rubrik i alla fall om protester, tror jag.
Ja, alltså, det har varit våldsamma protester, men inte i samma omfattning som...
Nej, och jag tyckte jag såg vad fan var det. Det var inte någon polis som hade blivit kullknuffad eller sådär. Och så var det någon som eller så var det någon mem sådär, typ att I think you're not mate eller så.
En polis som sa att han hade fått en soptunna i huvudet.
Aha.
Det var en demonstrant som stod över honom. I don't think you have mate.
Hon sa det.
Men det var på riktigt då att han
Det var en AI med, men jag antar, jag antar att det här saken har hänt i verkligheten.
Jävla AI. Ja, men det fanns någon rubrik att brittiska demonstranter drabbade samman med polisen och hade sett på något sånt här. Och då krävde folk rättvisa för Henry Novak. Och polisen jagade dem. Jo, men det var lite kravaller och sådär. Britter har ju lite jävla namn då när de blir upprörda. Ja, men... på tal om upprört och så kan vi ju gå över till det här med prepping. Det är ju oroligt. I världen, vi pratar mycket om det här i Iran och sånt. Och vi har kriget i Ukraina sedan innan och NATOs liksom eskalering mot Ryssland och vice versa. Bara den här veckan såg jag lite rubriker att USA överväger att placera fler kärnvapen i Europa. Och iransk media gick ut med att all kommunikation med USA är avslutad och det verkar väl svårt för dem att komma överens om något, även om de kanske inte heller vill kriga liksom, gå all in båda sidor, så är det lite så här svårt att komma fram till något man är överens om som funkar. Och det går inte för Iran att lita på USA liksom. Någon rubrik här om att Svenska kyrkan och Försvarsmakten övade på att gravsätta 500 fiktiva stupade i en krigssituation. Nödgravsättning. Så Sverige håller på att planera oss där för konflikt. Och det är mycket sånt prat från politiker och myndigheter och så. Så det är ju oroliga tider och då skulle man ju kunna prata lite med anledning av det. Då tänkte jag om hur man som svensk medborgare på olika sätt kan förbereda sig för krig, tillfälliga katastrofer och säkerhetsproblem på det sättet. Och sen kanske lite mer allmänt lite om hur man kan tänka kring mat och ekonomi och sånt, om det blir lite mer ekonomiskt kärvt eller någon form av samhällskollaps typ. Det är ju bra att vara förberedd även om det liksom inte, även om inte de värsta scenarierna förverkligas, typ skadar det ju inte att vara förberedd. Så tänkte lite bolla över till Petra kanske och se om du har något att säga om det här.
Ja, jag ska säga, blir det krig och världskrig, då är det nog bara att hålla tummarna. Det finns väl inte något mycket skydd för det, men sånt här så kallat totalt krig som de har i Ukraina och så, det är ju, det är väl annat. Då kan man kanske första hand, jag tänker på att köpa en bra hjälm och en skyddsväst. Det är ju väldigt bra.
Mm.
Och det kan man ju behöva ha även som det ser ut nu i samhället där det skydds.
Ja, man kostar en del alltså, de där hjälmarna. Och
jag tänkte just fråga, vad ligger en hjälm och skyddsväst på ungefär?
Om man ska ha något bra.
Ja, alltså jag kan säga så här, hjälmar är ju typ såna här, vad heter de? Jag vet inte ens vad de heter, ballistiska såna här som militären har. De är i princip förbjudna att ha som privatpersoner. Speciellt om det är svenska försvaret som äger dem, för då kan det ju, de kan de säkert till och med säga på att knacka på dörren. Och så det har ju, folk har ju drabbats av det där när de har lagt ut dem på Blocket och sånt där. Men det går ju säkert att köpa begagnade från utlandet och sådär då. Och jag har ingen aning om priset. Skyddsväst går väl på kanske, ja, 4 000 uppåt.
Ja.
Så att man behöver kolla vad det är för, men, vad det är för material och sånt där.
Säg, du vet, förr i tiden, då behöver inte gå så långt tillbaka, så hade man de här vanliga plåthjälmarna. De är ju såklart inte lika bra, men man hade dem ju liksom på 80-talet och sånt inom militären. Så de lär ju, de där var bra, bättre än ingenting.
Jo. Men vem har inte en hjälm hemma?
Jag har faktiskt ingen. Jag har tänkt köpa flera gånger. Jag har inte bara kunnat besluta vilken typ av hjälm du ska ha.
Nej, jag kan tipsa om en.
Hur många har du?
Nej, jag kan inte säga det. jag har en SS-hjälm.
Ja, just det.
Gillställ.
Jo, då. Ja. Nej, men så en sån om inte annat. För de kostar inte så mycket, faktiskt.
Nej, precis. Bara man inte köper någon för Airsoft och sånt där. Det är
nej, precis. Det ska vara en riktig militärhjälm.
Ja, precis.
Det finns ju massa så här, från polska militären och annat, vet jag, när man har tittat på så här tider.
Man behöver kolla som sagt införselregler och lagar och sånt där, så det är ju dömt att forska på en sån här töntig grej. Liksom.
Jo, men precis. Men de jag har tittat, då har det funnits i Sverige. Alltså det är redan inköpt om någon sån här, jag vet inte vad man kallar de företagen som säljer sån här överlevnads...
Oh, säkerhetsföretag typ, eller
ja. Ja, precis.
Ja, men de har ju allt möjligt och då är en del av dem har även hjälmar till exempel, och då är det såna här gamla från som militären i olika länder har sålt då, för att de har fixat nytt. istället.
Ja, det finns en uppsjö av dem, men som sagt, priser har ingen aning om det. De lär väl ta över priser, ju värre det blir.
Det gör de nog, men det var liksom inte i, du vet, det kanske handlade om 2000 kronor för en hjälm.
Okej, ja.
Inte liksom 20 som de här bättre kostar.
Ja, precis. Jag hade ju en billig livförsäkring.
Ja.
Ja, nej, men annars sen är det ju, jag har faktiskt fått lite hjälp och stöd här av en annan nationell kille här. Just med punkter, det finns ju så många punkter man kan ta upp här, så att jag vet att ni har väl inte flera dagar på er. Och Martin tycker att jag pratar mycket.
Nej, jag har sagt att du ska prata maximalt nu, så slipper jag prata.
Ja, håll i er.
Nej, men jag kan dra fräckisar. Det kan du skippa.
Ja, det tar vi sen. Ja, nej, men det är alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det, men alltså, jag har gjort lite anteckningar här på vad som är absolut viktigast vid en kris överhuvudtaget, när det stängs ner samhällsfunktioner och sådär, och det är ju alltså vatten.
Mm.
Vatten och värme då, men vatten speciellt, vi klarar oss inte utan vatten så länge. Så att det är ju...
Man törstar ihjäl innan man svälter ihjäl.
Ja, men precis. Och som sagt, du kan gå ut och käka grannens morötter och sånt där om du måste. Så att det kanske inte...
Sen är det ju lite olika. Energi. I vissa delar av landet kan du gå ut och dricka direkt ur rinnande vatten och sånt. Liksom.
Ja, precis. Ja, bor man så här på landet som en annan också, så då är det inte något problem att dricka ur källor och sånt där. Inte
men definitivt om man bor i liksom någon storstad eller så där det inte finns mycket rent och fräscht vatten i naturen liksom, så då behöver man ju fundera lite på det.
Ja, precis. Och jag tror säkert så blir vid en kris så är det flaskvatten och allting, det blir ju pressbyråer och allting blir garanterat tömda och ICA-butiker och sånt där, så att det är ju det, då får du snabbare.
Det man ska göra om man är riktigt seriös, det är att man har dunkar och att man regelbundet ser till att liksom fylla på nytt vatten vid jämna.
Ja. Det är lite så att jag nämner det för.
Inte så att tabletter och sånt som man kan hälla i som renar och sånt också, va?
Ja.
Jo då, det gör det på Clas Ohlson.
Ja, men förlänga väl bara livslängden. Man måste väl nog byta ut det sista ändå.
Mm.
Men lite lustigt där, för jag kommer med ny information här från P4 Halland. Dök upp precis innan här. De spionerar på en. Mm-hmm. Vad man tänker på. Nämnde idag här P4 Halland att de hade tydligen köpt in en jäkla massa sån här överlevnadsvatten. Halland och med namn Istid. Och jag tror Premium Water som har tillverkat det där. Och de säger att det ska hålla 20 år. Och en massa forskare och sånt där säger att det är aldrig i helvete att göra. Och de är väldigt skeptiska, så de pratar med såna här forskare och specialister. Och då säger de att vanligt riktigt vatten, när jag bor i Sundsvall och här har vi ju alltså vatten från istiden ungefär.
Och det är inget att skryta över när du sa att du bor i Sundsvall.
Nej, men isvattnet skulle jag på säga. Men vi har ju alltså ett av världens bästa vatten, mineralvatten i kranarna. Så det är inte så många som kan skryta om det. Men hur som helst, riktigt bra vatten alltså, som kommer nerifrån, inte ytvatten utan djupt ner. De har renats under 10 000 år. Tont in dunk som är hållbar, eller petflaska som är hållbar för vatten och sånt där. Det kan hålla mellan 2 till 5 år har de kollat. Sen kan ni behöva byta ut det då. Kan man byta ut det, hittar en källa så kan ni byta ut.
Hur mycket hade de köpt in där då, sa du? Alltså hur många människor ska det räcka till? Hur länge?
Ja, vad var det? Det var 20... Oj, jag kommer inte ihåg. Det var en jäkla massa liter.
Men det kostar mycket pengar antar du?
Ja, det var ju där de pratade mest om där. Att det var liksom slöseri. De har gjort en enda kontroll på äldre vatten där.
Det känns som ett dåligt köp alltså.
Ja, men det är ju så kommunen, de bryr sig inte.
Nej.
Köp där du. Du får ansvar att köpa där. Så kollar de inte upp det. Men det var ju någon kontroll där på, hos tillverkaren så att säga. Och, men det var ju något gammalt och det var inte tillförlitligt.
Alltså på samhällsnivå då bör man väl snarare liksom tänka lite hur man skapar sig antifragilitet i typ så här befintliga system eller liksom att ja, hur har vi tillgång till vatten när elektricitet går ner och sånt liksom typ.
Ja. Ja visst, man skulle ju ha, jag vet inte, här förr i alla fall så var det ju reningsverk inne i ena berget här i Sundsvall. Jag vet inte hur det är med det. Det var väl, jag vet inte, det var avlopp allt möjligt som gick där via då.
Har du egen brunn, Peter?
Det har jag inte.
Okay. Hur gör du då om det vattnet kan ju ta slut rätt snabbt i ledningar och sånt?
Ja, nej, jag dunkar som det är nu i alla fall.
Och du håller på och byter ut i jämna mellanrum och sånt här?
Ja. Jag skriver
hur ofta? Latte, så att,
varje halvår.
Okej. Okay. Rengör du dem ibland också i typ med något
par år i mellanrum? Jag brukar hälla i kolloidalt silver.
Ja, ah, okej. Okay. Alltid alltså, i varje gång du har i nytt och så. Mm.
Ja, så det blir dyrt. Så det är bra att kunna köpa en sån här apparat som du tillverkar egen kolloidalt silver också.
Mm. Det är kolloidalt silver, det använder de ju bland annat i såna passagerarfartyg och sånt där ibland för att rengöra vattentankarna där.
Ja, ISS har jag hört också.
Mm. Men du bor ju vid havet också, Peter. Men havsvatten, går det att rena typ dricka eller hur funkar det?
Det ska du ju göra. Jag har ju även såna här filter. Och det ska man kunna dricka med E. coli-bakterier. Och
ja, sån där har jag också. Ett sån här sugrör typ. Och
ja, alltså, jag har ju som en pumpgrej som man typ kan sätta på så här vattenflaskor och grejer för att så här sina vatten genom ett filter. Och det är bra typ om man är ute i vildmarker och sånt också. Smidigt att ta med och sen liksom hittar man vatten som kanske är lite tveksamt så kör man det genom det där.
Har du testat?
Ja, alltså jag har haft det i Sarek och på massa andra vandringar och sådär. I Sarek behövs det ju typ inte att renas ändå, men
jag har ett sojer.
Ja, men det är det som jag har också som du har rekommenderat.
Ja, precis, som jag skruvar fast på.
Men ni borde testa någon riktig så här skit i vattenpöl och dricka.
Ja.
Får vi se om ni klarar det.
Jag kan ta med mig den när vi träffas nästa gång. Så får du.
Ja, får jag testa.
Ja, det var en bra idé. Du får testa själv.
Jag åkte in Indien och testa typ i gången.
Ja, vem vågar det?
Ja, nej, men sen finns det vattenpiller också. Det går att köpa som sagt på Clas Ohlson. Det brukar inte smaka så jättegott. Då tror jag nästan bättre att du droppa in droppe äkta klorin i vattnet och låter det vara liksom skaka och låter det stå en timme eller två.
Klor har de ju i många vanliga vattenledningar ju. I vattenverk och sånt i kommunvatten och sånt har ju ofta klorrester i.
På grund av. Man får tänka på att man ska överleva. Man får inte tänka på smaken liksom.
Nej.
Så att det är, och som sagt, dunkar finns ju billigt på Biltema. Köp gärna med kran i så fall också. Så att det, och,
men ska det ju helst om man, alltså det finns ju olika typer av plast och det är ju bra att ta sånt som är gjort för att vara till drickvatten.
Ja, men efter ett halvår, ett år så smakar det lite sådär plastigt fastän de är liksom kemiskt, vad ska jag säga, de är gjord för att ha
dricksvatten.
Ja, dricksvatten och mat och allt möjligt i det. Men ja, så det är bättre. Så länge det finns vatten så kan man byta ut så ofta man kan då. Men så har jag en annan grej. Just med vatten. Om du får reda på liksom att oj, nu kommer det att bli krig här. Eller nu stänger vi av allt vatten om några dagar. Då finns det en som heter, ska se om jag kommer ihåg det här, Waterbob tror jag finns. Finns på ett företag som från A till Z man kan beställa. Och det är ju en stor, vad ska man säga, en stor plastsäck i princip då, som du lägger ner i ett
badkar.
Och sen håller du det hermetiskt tätt och du fyller på med vatten och sen har du liksom en sån här hävert som du får ut det med.
Ja, just.
Och, jo, men det är ett bra alternativ för folk som bor i lägenhet.
Ja, men precis. Just så. Man bör ju ha en vad heter det?
Det tar inte så mycket plats att förvara liksom, till vardags och sen kan man ha ett behov.
Ja, det kan ju bara ha skåp, utan det är ihopvikt. Och det är ju Jag pratar om det, men jag har inte köpt den. Men jag tror det kostar en 700-800 spänn eller någonting. Men som sagt, vid en kris eller om man vet att det är dåligt vatten i brunnen, om det är nedsmutsat, då är det ju där riktigt bra. Och kring 300 liter lär det väl rymma ungefär ett litet badkar som mer då. 300-400-500, jag vet inte.
Ja, fyller man inte ha ett badkar bara?
Nej, jag har ett. Så jag vet inte varför egentligen, men tar ju plats. Men en sån där gång är det ju bra. Jag skulle inte lita på bara skrubba ett badkar och fylla på vatten, för då kommer det in en massa skit och damm. Och har du katter och hundar?
Gäller det överlevnad så är det ju bättre att bara fylla på. Alltså det säger de ju som en generell grej. Alltså börjar det bli så där att det är strömavbrott, då ska man ju fylla upp det man har med vatten. Ja,
och då kan det ju ha ett filter också som sagt att dricka där ut.
Exakt. Och man kan koka vattnet med mera och sådana saker kanske också om man har möjlighet. Och sen en grej som man ska veta är ju att i toalettens vad heter det? Där, vatten.
Ja, behållaren.
Ja, behållaren. Där finns det alltid ett gäng liter vatten.
Ja, precis. Om du inte stoppar ner någon sån här dofta gott
klocka. Ja, precis.
Då är det obra.
Det är så bra. Ja.
Det är ingen min tabletter. Ja. Ja. Ja, så sen vatten. Sen där blir det ju värme då. Det kan man ju få ifrån eldbrasor. Har man nu ett hus med en kamin till exempel, då är det ju jättebra, jag har det. Så att, då gäller det att ha lite ved. Jag bor i den här skogen, så att det går ju att fixa om man inte har liggandes då. Och i och med det så kan man ju lätt gå in på olika typer av kök och sånt där. Det finns ju gasolkök, då behöver man ju gasol. Jag har ett, hur var det här vi köpte in, kommer ihåg. Den här plattan där, också Biltema. Där med små gasoltuber, och de kostar typ 22 spänn, 25 spänn ungefär, så att de är jättebra att hamstra på sig när man är där. Köpa ett par stycken så att man har en, kanske 40-50 stycken när det väl krisen. Ja, jag har faktiskt använt det vid kris och även vid off-grid träffar och sånt där. Laga mat, så att det funkar jättebra de där billiga.
För folk som bor till exempel i en lägenhet och vill laga mat och sånt där. Kanske inte har balkong och sånt där. Det är inte alltid så bra att elda inomhus.
Nej, men just de här gasolkökerna som finns ju både på Jula och Biltema. De är ju jättebra. Man kan ju bör ha något fönster öppet och sådär i köket så att det vädrar lite. Men annars är det ju ingen fara att koka upp en stor hink med potatis eller vad som helst. Det tar lite längre tid än en platta, men funkar väldigt bra. Och det är ju, det är nästan roligt ibland nu när man är lite förberedd att när det blir strömavbrott, vad jippie!
Nu får jag testa. Men grejen är alltid när det blir strömavbrott och sånt där, det är att precis när du har fått fram alla grejer och fixat det man ska göra, då kommer ju strömmen tillbaka.
Ja, exakt. En annan fördel med långt strömavbrott är att man får ju pengar tillbaka då också. Om man anmäler det.
Ja, det visste jag inte.
Ja, det är inte mycket, men ibland kan det ju vara i flera timmar och då får man ju några hundra i alla fall.
Jaha, det ser man.
Ja, lite sporttips också.
Precis. Ja, nej, men det finns ju, om man säger från kök till matlagning, så måste det vara någonting man lagar maten i också. Och då står jag ett slag för gjutjärnspannor och liknande gjutjärn. Du kan elda på öppen eld, alltså laga mat på öppen eld. Det är ju, du kan köpa dem på loppisar, du kan köpa dem på, ja, även nyare, men det är helt
ordentligt. Men alltså, de är ju bäst att laga mat i också, rent generellt.
Ja. Och så blir det ju järnrikat.
Det är lite bökigt med diskning och sånt där, med tanke på att man inte ska köra med diskmedel och sånt, men de håller ju hela livet, och man kan ha dem, som du säger, direkt över eld och allting.
Ja, kan ha som skyddshjälm också.
Ja, precis.
Ja, nej, men det är ju jättebra investering, en bra rejäl stekpanna eller wokgryta och sånt där i gjutjärn eller kolstål och sånt där, och så även en gryta då kan du göra mycket mat. du kan göra öppna spisen eller på, ute på en öppen eld eller på en gasollåga. Eller... Ja, jättebra. Och billigt om du köper på loppis.
Mm.
Jo, det är viktigt att det är ekonomiskt realistiskt.
Ja, men precis.
Liksom...
Ja, precis. Man behöver inte ha... Jag värmar för alltså, ekonomisk prepping. Du behöver inte ha det
värsta märkena. Du är rätt grym på är att du så här, till och med så här, syr ihop saker för att få det liksom billigare än att köpa färdiga grejer.
Ja, jag har gjort egen sån här campinghammock också. Det finns ju olika forum för det. Jag tog det bästa idéerna från varje person och sydde ihop en egen. Alltså. Jag är ganska nöjd.
Ja, den blev...
Jag har använt det både mitt i svällkalla vintern och sommaren så att det funkar bra. Så är det. Men som sagt, vill man ha ett kök ändå så är det ju... Det finns ju alltid från sådär gasolkök då, från Jula Biltema sådär, runt 200 spänn. Och med sådana små tuber. Och sen finns det ju, har du ju en gasolgrill hemma. Kan ni ju bara lägga en plåt på den. Eller gjutjärnspanna då. Så kan ni laga mat eller steka. Även på en grill. Och sen finns det spritkök. Och sen finns det även de här lite mer så här överlevnads... han jag fick tips av kallar det för typ pinngrill eller pinnbrännare. Och det är ju en sån här rökgasbrännare tror jag heter. Jag kommer inte ihåg riktigt ordet på engelska. Men det är en sån här, den suger ner all rök och sen går upp genom kanterna. Och så värms rökgaserna upp och sen tar det eld så det blir som en sån här gasollåga. Väldigt effektivt, men man måste ju tokmata den med pinnar hela tiden. Men det är den ultimata överlevnadsspisen.
Jo, för det är det som är lite så här... med gas och sånt, om man pratar riktigt samhällskollaps så är det ju begränsad tillgång på sånt till slut.
Ja, men kottar och pinnar är ju inte riktigt det. Möjligen på Sergels torg. Jag tror inte det är så många som är där då. Men ja, som sagt, även sprit också. Det går ju, har det gått så långt i kollapsen så tror jag inte någon bryr sig om ifall man skaffar sig någon gammal hembrännare heller och gör egen sprit till spritbrännar. Man kan laga mat.
Vad ska eller destillera vatten.
Ja, kan man hembränna så att man får motsvarande liksom, vad är det, T-röd som man...
Ja, ungefär. Ja, visst. Ja.
Det, och alltså, så, då måste det vara rätt starkt. Alltså. Hur starkt ska det vara för att det ska brinna? Är det över 50% eller vad är det?
Ja, men alltså, till en vanlig kokare har jag hört alltså. Ja. Du kokar ju upp att det är 80-90%.
En kompis berättar.
Ja, det var en kompis som ville att jag skulle berätta. Nej, men så är det ju. Nu kanske inte är någon som har hembrännare längre. Om det var på 80-90-talet. Men även när jag tänker på sådär destilleringsapparat så tänker jag ju just speciellt på destillering av vatten. Och det är ju också en viktig grej för att rena.
Ja, just det. Har du en destilleringsapparat också?
Är du från Säpo?
Ja.
Jag tror inte de bryr sig om hembrännare. Men jag tänker inte svara på det, men nej.
Nej, det är bra.
Men alltså, jag har inte råd att använda den ändå för att det är så dyrt med el.
Destillering är ju inte bara... Alltså, jag vet att det finns destilleringsapparater för att få bra vatten.
Ja, det gör det. De är ju godkända. Men om du har en farfars gammal kokare hemma så... Kommer du ju inte få den godkänd?
Nej, det är något helt annat. Ja, precis. Ja. Jag trodde du pratade om sån där som man hade för att få fram vatten.
Ja, men det går ju att använda en gammal, hederlig Norrlands separator också.
Ja.
Så att säga, om det nu finns sådana, jag vet inte. Tyskland ligger så nära det billig sprit där så att jag tror folk har slängt dem. Så att det är väl... Ja, det går ju att använda saker till olika grejer. Det gäller bara att ha fantasi. Men
fantasi och lite kunskap kanske.
Stovsäckar kan vara något.
Kunskap är ju en enkel börda att bära. Så.
Mm.
Sånt där. Ja, precis. Jag skriver lite längre.
Även i hemmet kan det vara bra att ha det faktiskt.
Ja, min fru tipsade om, jag frågade henne om hon hade några förslag, och då sa hon direkt, hon är så jättefrusen, så hon skulle ju frysa ihjäl direkt om hon inte hade. Då sa hon direkt varma sovsäckar och sådana nödtält och nödfiltar och sånt där, metall.
Ja, just det.
Och sånt där då, som man kan ha. Och det rekommenderar jag ha i bilen till exempel alltid. Det finns ju att köpa också på allt från Kina-shoppar till, och, eller om man vill betala exakt samma saker så 5 gånger mer, så köper man på prepperbutiker i Sverige då. Men då är det ju som säckar i princip då, så att det blir sittande i bilen en vinter, då kan du in benen och hela kroppen i en sån där, så överlever du.
Men det är ingen vanlig sovsäck alltså, utan de är mindre?
Nej.
Och liksom.
Ja, det är samma material som mylar eller vad det heter där, som fanns i
rymden. Ja, det blir de här silverfiltarna menar du?
Jajamän, fast de här är som säckar.
Okej. Okay. Mm.
Trä in det i, så att säga. Och,
hur bra är sådana egentligen? De håller ju kvar värmen alltså, men hur?
Ja, det till viss del blir det ju, alltså det är ju den värme du har i kroppen som. Så det är bra att använda dem så fort som möjligt egentligen, misstänker jag. Men jag tror inte att man ska bli stelfrusen som en pigelin liksom innan du börjar krypa ner den. Alltså, det kanske inte.
Nej, det är sant.
Men de är ju jättelätt och enkel och kostar inte alls mycket, så man kan köpa en till hela varje familjemedlem då, och
de tar ingen plats heller.
En liten filt i hunden, så att säga. Så att, nej, de gör inte det. Men jag har ju en påse bak som jag har stoppat allt.
Jag kan också fixa det. Jag har inte sånt. Det...
Nej, här är det lite varmare eller kallare än det du vill.
Men på tal om tält, det är ju bra att ha just eftersom man kan behöva liksom lämna sitt hem också om det är krig och
man ska en bob.
Ja, och nu har det blivit väldigt billigt med just de här campinghammockarna. Du kan få dem för 200-300 spänn som är duglig. Vissa är med tvåmans hammock också, så du får plats med dig och frugan eller dig och hunden eller någonting sådär. Så det kostar inte 2-3 tusen som det gjorde för några år sedan när de kom.
Och för de som inte vet, när Tobias sa bob där innan, det står för bug out bag.
Typ
flyktväska eller?
Och det kan ju vara en ryggsäck eller en lätt bärbar väska med allt du kan tänka dig behöva.
Ja, en sak att säga om det här ska man säga, faktiskt säga hängmattor på svenska? Ja, men i brist på annat.
Det är ju en hängmatta. Campinghängmatta.
Men hammock är ju engelska.
Ja, men jag sa ju hammock. Hör du inte
det? Okej.
Det finns ju hammockar här i Sverige också, men det är ju sådana man sitter i trädgården och gungar
på. Ja, de är också härliga. Lite svårt att ta med sig bara.
Ja, precis. Okay.
Men det är ju inte som en vanlig så här, hängmatta som man ligger och läser böcker, utan det är som en så här, kokong eller vad man ska säga, där man kan vira in sig så att man är täckt från mygg och kyla och sånt.
Ja, men visst mygg och så.
Jag egentligen ska säga innan jag gick på sidospår, så är det väldigt lätt jämfört med ett tält. Vad kan det vara?
Det är inga pinnar och sånt.
Nej, det måste ju vara en fjärdedel av vikten.
Men alltså, hur bra är de där mot regn och sånt till exempel? Är de helt perfekta?
Ja, man har ju en, vad nu säger jag engelska igen, en tarp, men jag menar presenning, överdrag då, och som är vattentät, och den sitter ju på, den hänger ju bara över, och det skyddar ju även mot kyla och sånt där då.
Men det blåser inte av och sånt där?
Man får ju sticka ner det ordentligt ner i marken. Och för Martin var ju med när vi var på...
Okej. Okay. Så man hänger upp hammocken mellan två träd och sen lägger man liksom en pressändning över det som man frankar mot marken. Lite
precis.
Det blir ju som ett litet tält av pressändning över dig. Liksom.
Ja, det beror på vilken vinkel du lägger.
Du måste ha någon rep eller något ovanför, för du själv är ju böjd ju när du ligger i en hammock.
Ja, på båda sidor finns det ju rep, och jag använder ju Dyneema. Jag tror det är 4-5 millimeters snören som är jättemjuk och kan knyta, och de håller för typ 300-400 kilo. Det är ju jättesmidigt. Så att,
men pressändningen där måste du ha ett rakt snöre ovanför, va? Och lägga den över?
Ja, det är så här att i en sån där hängmatte hammock då, längst upp från ena toppen till botten så att säga,
är det en inbyggd lina man spänner upp då. Och just bara för att myggnätet ska kunna hänga, så det blir lite löft emellan. Det heter, jag tror på engelska, ridge line eller någonting. Men alltså det är ju en lina som du spänner upp. Och det, med den reglerar du också hur du vill ligga som en banan, samtidigt som du reglerar mellan träden. Då.
Ja,
hur mycket du vill dra upp den. Och just den här ridgelinen, det blir som nocken på själva...
Hur mycket plats tar en sån där i en ryggsäck och vad väger en sån?
Oj, ja. Ska säga som en handboll, man vill säga. Med överdraget.
Mm.
Jag kan säga som... Ja, så här. Nej, men du vet, som en liten handboll, mindre än en fotboll.
Alltså, är de gjorda så de kan hänga utanpå ryggsäcken?
Ja, jag har ju stoppat ner den i en vattentät nylonpåse som jag pressar ur luften ur och packar ner den ordentligt. Så att det är ju en packpåse som det finns också på Biltema lite överallt. Eller vart man vill där det är billiga saker.
Ja.
Och den kan du ju ha fästa i ryggsäcken eller längst ner i ryggan. Ja, eller längst upp då, om du använder lofta, så då har man det längst upp då.
Ja, man kanske ska ha sommar istället för tält. Men då måste man ha en till varje person i familjen. Ja, så att,
ja, om du köper så här dubbel då, om du har frugan ute, så att det beror på hur mycket ni vill
men,
trängas.
Och bara att sova flera i ett tält kan vara lite
obehagligt.
Ett litet tält, så jag kan bara tänka mig det och ligga in och sånt där. Liksom.
Ja, men du har ju varit med som sagt, och du såg ju vad mysigt det såg ut när jag låg där. Det var bara det att jag hade glömt. Ja, precis. Ja, helst. Nej, men jag tänkte så här, men det här var ju en fin afton. Jag tänkte att nej, nu regnar det väl inte. Då vaknade jag några timmar efteråt att det ösregnade. Så jag fick ta på mig skon, eller jag tog utan skor. Bara strumporna, plättade ur den där, tog fram torpen och slängde över den och spände upp den. Så, du, låg och
så du gjorde inte det i förväg alltså?
Nej, alltså det, ibland... Försöker man ta lite genvägar och det funkar inte det. Genväg är senväg.
Mm.
Så att jag rekommenderar att sätta upp hela. Det tar några minuter bara. Och det tar några minuter att bara spela ihop allting också. Det är ju oerhört praktiskt. Jättebehändigt och lätt. Så att jag rekommenderar alla att ha sånt där. Sen ska du fjällvandra så bör du inte ha det. För det är inte så jättemycket kraftiga trän där uppe. Men i vanlig skog så... Hittar alltid två trän som är någorlunda nära varandra. Typ 3-4-5 meter.
Ja, det beror ju lite på vart land man bor. Typ. Det finns ju vissa delar av landet som är jävligt så här kultiverat och bara liksom har åkrar och skit. Typ. Så.
Ja, men precis. Så är det ju.
Men har man tillgång till riktig skog så funkar
det. Ja, men precis. Jag vet ju inget annat.
Ja, hade du något mer?
Ja, jag har ganska mycket mer faktiskt. Jag tänkte, jag vet inte om man ska gå in på mat eller någonting. Jag rent
preppingmässigt mat. Excel-filen eller?
Ja, jag tänkte komma till det. Men hemma, alltså just prepping tänker jag mest på. Att man har liksom hemma i huset eller lägenheten någonstans. Man stoppar undan mat och som mat, knivar, sågar, yxor. Allt man kan tänka sig, skedar. Och tepåsar och allt man kan tänka sig vill jag ha.
Allt förutom järn.
Ja, socker, salt. Ja, det får man inte ha. Det är förbjudet. Socker, salt och kryddor och allt möjligt. Då. Och då kan jag rekommendera ett annat företag som är ett ganska stort svenskt företag. Har det varit IKEA heter det. Där har de jättebra plastlådor, olika storlekar. Nu har de till och med uppfunnit... Det är sådana här liten små flikar på locken så att de inte lossnar så lätt. Man klickar fast. Och de är ju skitbra och förvara saker. Du kan ju skriva utanpå vad det innehåller. Och så ser man ju igenom dem också det mesta. Och där kan man fylla med allt ifrån extra kläder till, som jag sa, yxor, sågar och allt. Mat, mediciner, hygienprodukter. Jag måste tänka här vad jag har för någonting. Det är ju en massa olika lådor har jag. Så att, ja. Och då kan det vara bra just med mat också. Det är så helkonserver, allt från ravioli till pasta och ris och allt möjligt. Sen jag tror det är svårt att preppa om man är jättekänslig att oj, det där oljan innehåller så och så, det är inte bra.
Nej, men precis. Alltså, man måste ju skilja på vad man äter som överlevnad. Vanligt och vad som är överlevnad. När det är överlevnad, då tar man det som funkar.
Ja, men precis. Ja.
Sen är det ju det där med, är man väldigt rik, då kan man ju liksom, jag vet inte, skänka bort eller konserver som börjar gå mot utgångsdatum. Men annars måste man ju liksom äta av det också.
Ja, det är ju det som kan vara svårt. Men det är, man gäller att få in liksom en rutin på det där.
Ja.
Och hålla koll på det där. Och för att hålla koll på datum och sånt där så finns det samma kamrat här som jag har pratat lite grann här.
Din kompis.
Idéer. Ja, han har gjort ett superfint Excel-dokument. Som du kan lägga in allting. Och du ser ju den totala vikten, så totala kalorier och allt möjligt som man kan få ut av det där.
Det borde finnas appar för det här, kommer jag på nu.
Ja,
någon måste uppfunna det.
Ja, men precis. Men innan vi hittar en sån så är det här superbra och allt blev till hand. Den är ju... Ja, den är ju, jag tycker den är skitbra. Det går ju att bygga ut den i, misstänker jag, all oändlighet här med olika rader då. Vad du vill ha och olika sorters inköp då. Så att jag vet inte hur den, om den delas ut nu eller...
Ja, jag la den redan innan i början av sändningen här och misstag i
Nordtron-kanalen.
Ja,
ja.
Men
det var väldigt bra misstag.
Det ligger en bit upp i chatten förmodligen om man är inne i chatten. Men...
Så nu förstår ni allihopa vad den används till. Det är ju riktigt bra i alla fall. Det är typiskt en sån här sak som jag pajar till direkt. Att, wow, vilken grej. Tur att det finns bra duktiga människor i allt. Som tänker lika.
Jo, men det är en svensk grej också. Så att vara förberedd och tänka fram.
Ja. Ja, faktiskt.
Ha koll på saker.
Ja, men sen som sagt, man ska gå in på mat. Det är som jag har ju, jag är inte den som är den mest nyttiga människan, vet ju folk som känner mig. Det är lättare att äta det man tycker om och det man är van att äta. Nu är jag inte van att äta ravioli, men med lite salt och peppar går allt ner. Så att, jag rekommenderar ju sådana burkar. Ravioli, korv, potatis finns det. Men helkonserver som sagt, det håller i hundratals år. Om det är någon som minns de här guldburkarna från lumpen för...
Oh ja.
Det går ju att äta sådana än idag. Men...
Ja, alltså...
Konservburkar
håller ju generellt sett mycket, mycket, mycket längre än vad det står.
Ja, men precis. Att... Ja, och de går bra att stapla också. Så att det är stapelvara.
Ja.
Så att sådana är ju, sådana kan man ju fylla även om man har lite lägenhet. Du har ju alltid någon garderob eller något hörn som du kan, eller så köper du bara något billigt något begagnat skåp eller någonting och fyller upp. Man har ju det sängen eller vad som helst.
Jag är ju ingen sån här hejare på liksom att man ska äta jättemycket pasta och sånt, att det är nyttigt, men det är ju sånt.
Nej,
som håller.
Men ändå, lätt och mättande. Tyvärr går det mycket vatten.
Ja, det gör det, precis. Men precis, alltså, du kan ha, det håller jättelänge om du bara har ett vanligt skafferi.
Ja.
Ris, pasta är väldigt bra.
Ja, och sen kan man ju som sagt välja, de som är mer insatt på det där så kan man ju, han använder ordet makronutrienter, alltså proteiner, kolhydrater, fetter och sånt där. Så att, och vill man, ett tips här, om man vill kolla upp sitt eget dagliga behov så finns det på Livsmedelsverkets hemsida med kostråd där. Man kan tydligen gå in där och mäta. Jag har inte varit in där, jag läste bara det i förbifarten. Men oavsett mat, vad man köper själv, vad man vill ha och sådär. Som sagt, det är lättare att äta det man tycker om, även i en nödsituation.
Alltså en sak på tal om mat, protein kan ju vara lite kanske så här... Svårt, alltså pasta och konserver och sånt är väl lätt att säga.
Fast i konserverna finns det ju protein i.
Ja, men är det en hög andel då, typ jämfört med...
Nej, alltså ju mer det är ju dyrare blir det.
Men, alltså, skinka men, då, som är burkskinka, så här, ja, corned beef och sånt.
Men jag tänkte annars att kanske att proteinpulver borde hålla rätt länge också.
Det gör
det. Det blandas ju bara med vatten.
Ja. Men jag tror igen att man kanske inte har... Du tänker inte i träningssammanhang, utan det är...
Nej, utan jag tänker för att dryga ut näringsintaget under en kris.
Jag tror det räcker rätt bra för överlevnad om du har några bra alltså, konservmat bara med kött. Problemet med konserver är att det är tungt.
Ja.
Om man ska hålla...
Ja, det är för just hemma.
Ja,
inbobber är inte så bra. Nej. Ja, precis. Och som sagt, du behöver inte vara orolig för datum. Det står ju datum, men som sagt, det jag tror det till och med står datum på honung och så där, fast det håller i 2000 år. Så.
Ja.
Det är liksom enligt lag måste det ju stå. Och som sagt, ägg och sånt där står ju, fast de håller typ 30 dagar till minst. Då, om det var rätt. Sådana saker, så det, man får ju smaka sig fram. Liksom. Sådana grejer. Men hur som helst,
i slutändan,
när ni pratar om mat...
I slutändan, när det kommer till nästan allt förutom burkmat, så är det ju lukt och syn. Ja, man får gå på om det är bra eller inte och går att äta.
Ja. Ja, men oavsett mat till oss så måste man ju tänka på även på djuren. Så glöm inte att preppa djurmat om ni har djur.
Ja, just det.
Annars blir både katter och hundar galen och slutar med att de äter upp en.
Ja, eller så äter man upp katten och hunden.
Ja, exakt. Jo, men det får man. Man får ju göda dem först ordentligt. Nej, kanske inte.
Nej.
Nej, men då släpper jag hellre ut dem. Men djurmat, det folk glömmer ofta det. Och det är ju som torrfoder till exempel. Jag vet inte, min hundchef äter ju torrfoder och älskar det. Och hon mår inte dåligt av det. Så att, och torrfoder håller ju, kan ju sätta i såna här sittpåsar på från IKEA till exempel, olika storlekar. Ja, vad är reklam? Men sånt och lägga undan portionsvis om man vill. Plus att du måste ha i bobben också när du går iväg. Då. Men ja, även vatten till dem då. Och katter, jag menar, våra katter, ena är jättehungrig, så att nej, vi inte... När vi vägrar ge dem mer mat än vad de behöver, så då brukar de gå och stjäla av hunden. Och de kulorna är ju ungefär som man säger så att en människa äter upp en tennisboll. Alltså det är ju, men de är så desperat på mat, speciellt en av dem. De väger väl 8-9 kilo ungefär. Så att, det är väl han som går åt först om han...
Desperat. Katter så är det som panik redan när skålen bara är halvfull.
Ja, då går de över till nästa skål. Han knuffar bort liksom brorsan sin. Liksom.
Mm.
Mm. Hade du några mer punkter där, som Peter? Eller?
Ja, det kan man väl säga. Jag har maten, skippa maten här, då höll på att säga. Som sagt, köp den ni tycker är godast. Och såklart med lite nyttigheter också. Men sen kommer ju elektricitet. Så att man vill ju säkert ha sin mobiltelefon i fickan också. För du har ju alla nummer och du har alla bilder och filmer och allt möjligt och sånt där. Och kanske, ja, musik speciellt. Det är ju också en psykologiskt viktigt. Om man vill. Jag är inte så mycket för det. Jag tar hellre en god karamell och suger på.
Tänk att det händer någonting som gör att man i princip måste sitta inomhus hela tiden med en hel familj och du har barn. Då kan det vara rätt bra att ha en telefon eller någonting för att ha lite musik och lite underhållning och sånt där.
Ja, det beror på vilken kris det är. Om allting är dött så du kan även använda det som du säger som en multimediaspelare.
Ja.
Och sånt där. Och
då man måste tänka på det. Dagarna blir långa om man inte kan göra något speciellt.
Ja, men visst.
För sådana situationer kan det bli faktiskt.
Ja. Jo, man måste ju strömma till dem där också.
Mm.
Då. Och då är det ju sådana här powerbanks. Då. Det finns ju massa, allt ifrån 10 000 mAh timmar upp till 50 000 och säkert mer. För att ladda då. Och för att ladda dem i sin tur så är det bra att ha sådana här, beror på vart man bor förstås. Men solpaneler då. Och det finns ju en mängd olika. Jag har sådana här som fäller ut och så här små som du kan stoppa ner i i ryggan då, som är väldigt effektiv. Så det är 5-6 plattor då, som du fäller ut och hänger på, kan hänga på ryggan eller på en, på ett träd och sådär.
Men hur lång tid tar det att, ja, hur lång tid tar det att ladda en mobil liksom från 0 till 100 på sånt och typ?
Jag laddade, då var det väl hyfsat bra sol förra året. Då laddade jag min telefon på, ja, vi ser om den snabbladdare, vad kan det ta då? I vanliga fall drygt en timme, en halvtimme eller någonting. Ja, en pixel. Ja, kan du, ja, precis. Jo, men, ja, visst. Och sen med den här kanske, ja, under en dag laddar du den i alla fall. Så pass att den räcker väldigt länge. Så att jag har inte exakta där, för att jag glömde bort den och så var det mörkt och sånt. Ja, just det, telefonen ligger ute. Så att jag glömde stoppa tiden, så att säga. Men ja, powerbank är ju väldigt bra. Gärna flera stycken då. Och med tanke på powerbank så bör man ju ha, för oftast är det ju som min son, han har ju en sån här äppelskrötstelefon och jag och frugan har rika telefoner. Och sen finns det ju massa andra grejer man vill ladda också, som kameror kanske, externa kameror eller GoPro eller vad man nu vill ha då, för att dokumentera. Och det är bra att ha en multikabel med olika kontakter så du kan ladda allt. Det är också en grej som man lätt glömmer. En sån är bra att ha i en bob också, så att du köper gärna 2-3. Jag har även en EDC, om man ska gå över snabbt dit. Everyday carry. Det är en manbag kan man säga. En liten behändig, en sån här taktisk väska som jag har fått av någon. Och den är inte mer än 30 cm lång och typ 15-20 tjock då. Och den var 15 hög.
Har du ändå ett svärd?
Ja, jag har precis. Laserkanon har jag. Ja. Och så en Flak 88 kanon. Och sen har jag, nej, men det har jag inte. Jag har faktiskt allt ifrån plåster. Jag har en som är nödfilt. Jag har en Baofeng walkie-talkie. Ska jag komma in på lite senare. Jag har lite paracord-snöre. Jag har tabletter. Det är så här, Dimor. Dimor är en superbra tablett. Även om du ska åka utomlands så är det ju, får man liksom där orolig mage. Liksom. Det står för tillfälliga diarréer. Men tar du 2 stycken, då lögnar magen ner sig. Och du blir inte tjock i magen. Det är hård. Men Dimor är ner det i alla resor och alla nödfall. Det finns ju lite olika namn på, men Dimor är den vanligaste. Världens bästa tablett om du ska ha i kris. Du vet ju inte vad du äter. Du kan ju äta något gammalt surt.
Är du med i den där alltid eller?
Det kan jag inte berätta. Jag bär inte med mig så ofta som jag vill. Men däremot, nej, kan man ha en bak i bilen. Och en sån här multitång har jag i den. Jag hade en sån här vad heter det? Det är försvarsspray, laglig, alltså inte peppar eller stålgas.
De där som inte funkar så bra alltså.
Nej, men det funkar ju bättre än en luft. Så att det, ja. Men alltså, det var ju ett par år sedan, så att den har ju blivit borta. Den har man säger, blivit inaktuell nu, så jag plockar ju den. Och även om det är multitung, speciellt vi nationella, då börjar nog kolla upp kniven i en sån, så att en del poliser är riktigt jävla grisig, så att de kan ju sätta dit den för knivbrott då.
I en sån multitång?
Ja, till och med.
Allvarligt. Man får ju ha för en sån här liten nu.
Ja, får man.
Vad är det gränsen är? 4 centimeter eller något?
Får man, ja, 7 säger de. Det är svårt att fråga flera stycken. Men
och så länge bladet inte är att det fastnar, va?
Nej, men det gör
det
ju.
Tillåtet.
Det gör ju på de här Lederman och Sog och de här. Men ett tips är att du knäcker av spetsen och slipar ner den så det åtminstone inte är vass. Och då blir den lite kortare, men du har ju ändå en kniv på några centimeter som kan skära av ett snör eller vad som helst. Vem behöver inte en kniv? Liksom? Man måste ju liksom på något sätt göra bra för sig själv så att man slipper. Om man säger så här, vid en kris tror jag inte att polisen prioriterar det. Men ska du ut i skogen så får du ju ha värsta vildmarkskniven i sidan på bältet också. Så att hon är inte riktigt grisig då. Det vet du aldrig.
Jag har faktiskt en everyday carry-sak som jag har.
Ja.
Det är ett sånt där litet kort som man har i plånboken. Utan metall.
Ja, just det. Med ja, just det. Med skruvmejslar.
Ja, skruvmejslar och grejer på. Så
ja, ja, jättebra. Ja, jättebra.
Den har jag faktiskt med mig.
Allt. Ja. Jag har till och med... Jag vet att det inte bara jag som är beroende av nässpray. Jag har till och med en ny nässprays-tub där i också.
Mm.
Så det är ju, är man beroende av det så vet man vilket helvete det
är. Så kan man sluta va?
Har du det i en sån här bältesväska eller hur?
Det går att ha både bälte och rem över axeln, just den här modellen då.
Okay.
Ja. Jag tror det är Miltec eller någonting sånt där som... Jag vet inte riktigt vad den heter. Men det finns ju även på Kina butiker det här, nästan exakt likadana. Men ja, det är ju det där med att sluta med nässpray, det kan vi diskutera någon annan gång. Jo, sen har jag även sån här engångsponchos. Ett par stycken.
Ja, just.
I den här. Och sen har jag en liten...
Och då, här, mot regn?
Ja, precis. Ja. Om man går hem bilen bestående så... En liten vattentätt behållare i den med lite paracord, lite här, öronpetare, lite salt, rengöringsgrejs, pincett.
Öronpetare?
Ja, men alltså sån här tops.
Ja.
Så det kan ni göra rent sår med sånt där.
Ja, just det. Just det.
Mm. Och så en liten skalpell, litet skalpellblad också. Ja, handsprit har jag.
Ja. Jag tänkte rengöra sår och sånt om det skulle.
Ja, ja precis. Sen, jag har inte riktigt så här sårrengöring, men där, jo, det har jag ju visst det här. Ja, det hade jag glömt bort. Jag har ju sådana här sårtvättsservetter. Ett par stycken bara. Så det här är inte tänkt att ha använda i flera månader. Så att det...
Nej.
Och sen Alvedon är väl det vanligaste. Det är väl paracetamol eller väl några sådana tabletter då. Just mot feber. Och ja, som sagt, en walkie-talkie har jag som är programmerat i vanliga kanaler, frekvenser så du får tag på någon. Om inte annat nu, jag som bor i kusten här på en ö, så med kustbevakningen lyssnar jag alltid på de här nödkanalen 16 till exempel, som är internationell.
Så att, jag köpte faktiskt några Baufenger förut, efter dina instruktioner några år sedan. Mm.
Ja, de har jag väl programmerat misstänker jag.
Nej, jag tror faktiskt inte det.
Jag får ta med dem nästa gång.
Ja.
Jo, och sen för kommunikation mer så har jag faktiskt en mobiltelefon som man måste hålla koll på och ladda då och då. Och det är inget kort i den, utan jag har bara programmerat in signal. Och så har jag lite appar på den som typ knopar och sånt där. Så det är bra att kunna ha vissa knopar som är bra att ha.
Jaha, så du har den som en, alltså bara så du kan läsa grejer?
Ja, precis. Plus att du kan ju alltid ringa 112 utan kort om du vill använda det utan
myndighet. Och signal funkar utan?
Ja, man programmerar en signal och man registrerar det på ett annat nummer som man har aktivt. Kanske i en annan telefon, till exempel. Mm. Så nu för tiden så har man ju ofta två telefonnummer, eller kanske tre till och med på vissa, beror på hur mycket sådana här, vad heter de? E-kort, vad heter de? Ja, så att, har man flera abonnemang så kan man använda ett abonnemang till just att registrera en signal på en sån här telefon. Och kommer du utanför någon sån här McDonald's eller någon sån här gratis wifi så kan du ringa. Så har du dina vänner på signal då som
okay. Som du kan komma åt. Mm.
Ja, lite grann så. Plus om man vill ringa 1-2 och så är det ju inte möjligt att göra det.
Just
det. Mm. Och sen har jag köpt en nyckel från internet så här som är som ett kryss. Och de kan du öppna vattenspridare, vattengrejer. För som sagt, här inne i stan och så där så blir man törstig så finns det inget vatten. Då brukar det finnas såna här, inte offentliga, men såna här som vaktmästare har tillgång till. Så och vattenkranar, ungefär såna här som du har ute på hus för
slangen. Just det. Mm.
Så att man kan få tag på vatten från sådana ställen då, in i storstäder.
Mm.
Så att det är ganska, ganska praktiskt. Och även ta sig in i elskåp om man vill och sådana där utrymmen.
Du har verkligen allt, Peter.
Ja, men,
imponerande. Ja.
Jag brukar vara den gruppen som tänker längst. Räkta,
men. Ja, men det är bra. Det är bra.
Fråga Martin. Ja, nästa gång tar vi bara med Peter så är de sista. Ja,
nej, men det är... Du ändå bära din packning så.
Ja, ja, precis. Ja, visst. Det är därför jag tar med dig. Det blir så mycket. Det måste bäras. Ja, nej, men sen, ja, det är väl såna här vanliga enkla saker man har med sig i EDC då. Och det här är ju utöver de här kläderna och sånt där som man kan ha i en påse bak i bilen då. Mm. Och så ett par såna här engångshandskar, såna här mekarhandskar. Inte plast utan såna här, de är också jättebra för ibland måste du ta i saker som kanske är lite kall eller varm eller taggig eller så det, är, det också, får också plats i den här lilla everyday carry väskan då. Och den ser ganska cool ut, den är så taktiskt, det ser inte ut som såhär gejslunga liksom.
Ja, det är viktigt att
det är viktigt. Coolt.
Ja, ja, det ska vara coolt. Ja, ja, visst. Det är som att köpa dyra märkeskläder. För,
det är det som spelar roll när det är kris. Ja, alla ska se att man är cool så de springer och gömmer sig.
Ja, rådjuren i skogen blir jätteimponerad när det kommer med haglöfs. Istället för att köpa på Engelsons eller någonting. Som jag också rekommenderar. Mm. Ja, nej, men så det var ju det. Elektricitet som sagt och vart ute EDC här mitt i också.
Och det har väl ingenting med elektricitet att göra det sista? Oh no.
Nej, men jag har faktiskt en liten powerbank också i det här EDC. Mm. Fast det är bara, jag tror vi fick såna där en gång på Nordendagen av några kamrater.
Men, oh.
Ja, men så är det belysning. Det kan ju vara jättebra oavsett om du sitter hemma i mörkret och att det är avstängt eller ute i skogen under ett träd eller någonting. Så att och då är det ju så, stearinljus är det första man kan samla på sig hemma då. Du kan ju även gjuta själv av de där stearinet då. Och min kamrat här då, så han tipsade om LED-belysning. Det drar ju inte något jättemycket, kan ju plugga in i en powerbank. Det finns ett slinger och sånt där som inte kostar många tior. Och så stormlykter. Det rekommenderar jag varmt. Det kan du ju elda med lite olika bränsler då. Jag tror inte det går. Kanske med röd sprit. Men då blir det inte så jättebra ljus.
De här gamla, vad heter de, värmelampor är ju himla bra. Med en veke och olja och sånt där.
Och jo, men det är så oljelampa, ja. Kan man kalla för. Ja, ja. Och så stormlykter, ja. Sådana som militären har. Sånt där, som, det är väl, jag tror till och med svenska militären köpte in tyska grejer. Feuerhand heter de.
Jag har faktiskt köpt tre stycken sådana här gamla oljelampor. Det är så himla trevligt ljus i. De är så trevliga att ha även till vardags.
Ja.
Så att, och jag menar igen, ska det vara under en längre tid, då är det trevligt med sånt typ av ljus istället för kanske något tråkigt LED. Så det kan vara värt att fundera över faktiskt.
Ja, men precis. Och de här är inte så jättedyra även om de köper splitter nyare från någon sån här militärshop och sådär. Så det är ju... Det finns ju ett tyst märke som, jag tror det var samma märke som svenska armén har köpt in under alla år. Det heter Feuerhand och det finns ju reservdelar, allt från glaskupan och det mesta i den där. Plus vekar, då kan du köpa en ganska billig penning då. Och det är klart glas och så sånt där frostat glas, så det blir mer spridning. Och det är lite värme faktiskt också. Och som sagt, hittar du en koja i skogen så är det ju jättemysigt att ställa ner ett par sådana där och... De tar ju ingen jätteplats. Eller du kan ju hänga dem utan på ryggarna. Och, sådär.
Mm.
Och de väger ju ingenting. Inte ens när man fyller upp dem. Så att, då är det ju riktigt mysigt. Mysstämning. Det är viktigt faktiskt att säga en gris. Alltså. Det är ju som sagt som även det här med musik och grejer för barn. Jag vill ha tyst och lugn och ro när jag kör bil, men en del måste ju ha musik dygnet runt i öronen. Jag är inte en sån, jag är ganska lugn och harmonisk av mig.
Vad rekommenderar du för ficklampa då? För det är bra att ha ju.
Pannlampor kör jag med en sån här, vad heter den, Silva.
Mm.
Som, de tillverkar ju både orienteringsgrejer och de kompasser. Gör
det också, är det extra batterigrejer som sitter någon annanstans?
Inte min. Däremot har jag en med uppladdningsbart så jag kan ladda med på USB-C då, via en powerbank. Eller om du får tag på vanliga torrbatterier så är det bara tre AAA-batterier då, så de får plats med dem. Ja, och den här modellen...
Pannlampor är ju himla smidigt.
Ja, det är det. Och speciellt sådana här, vissa med Silva har både vitt ljus i olika styrkor. Plus att du kan ställa in att du har rött och gult. Julgrönt, just för att läsa kartor.
Ja, just det. Precis.
Mm. Och då kommer jag precis på att med Silva här att jag har även en kompass i min EDC. En liten minikompass.
Du får ju nog skriva artiklar om det med EDC och Bob och sånt kanske. Men...
ja, det kan man göra.
Är det mycket punkter kvar eller vi behöver röra oss lite framåt?
Du sa att jag skulle prata. Ja, nej, men just det. Och så, allting kan man kolla först. Begagnat. Det finns mycket second hand, både kläder och ryggsäckar om man vill bygga en egen bob och sådär. Och det mesta. Det är ju, och finns det inte där så kan man kolla på militära grejer. Militära kläder, de är inte så, de sticker ut om du ska gå ut, men det är billigt och det är gjort för krig.
Jag skulle precis säga det, så det är grymt bra material i de här grejerna. Alla de här gamla långkalsongerna och strumporna.
Ja, och strumporna tillverkar man idag, svenska försvarsstrumpor. De är superduper.
Och tröjorna, och som du säger, alltså, det finns ju även modeller som kanske inte har kamouflage.
Ja, det gör det också till marinen.
Så att, riktigt bra köp, och det är som du sa, billigt. Riktigt billigt.
Ja, precis.
I förhållande till kvalitet alltså. Då är det billigt.
Ja. Sen har jag jag har lite fler. Men jag tänkte korta ner det nu här. Det är inte en viktig sak att ha hemma. Det är ju, alltså, först man tänker på vatten. Hur länge det håller och sådär. Men man kan ju, ett tips är ju att fylla PET-flaskor med vatten. Högst 80% av ytan, för de sväljer ju, vatten sväljer ju i kyla. Sen fyller man en frysfack eller en frys med sådana. Då blir det ju, när det blir strömavbrott då håller ju de där kyla. Plus att den håller vattnet sig fräscht då.
Ja, just det. Kan du flytta upp en sån i kylen och ha den som kylkälla i kylen?
Ja, precis. Och sen är det väl en tina då, då dricker det. Ja. Och man säger min kamrat här, han tipsar också att vissa frysar har ju nedre facket har ju, så att du kan fylla det med vatten. Det blir ett massivt isblock och det blir ju kylning över veckor.
Det
är ju en ganska smart grej om man litar på den här behållaren där nere. den där plasten som brukar finnas i frysar är väl kanske inte det mest hållbara. Så att, men det var ju en bra idé i alla fall, det måste jag säga. Och utöver det så är det, jag tänkte just för världskrig och sånt där och strålningar och sånt där, så har det alltid rekommenderats jodtabletter. Det finns ju även så här jodmedel som man gör rent sår och grejer. Va? Men jodtabletter, då läste jag det att de är inte så jätteeffektiva mot strålning för folk över 40 år. Men det är ju väldigt bra för barn. Jodtabletter köper du på vilket hälsokost som helst.
Tyvärr är det bara det att när det börjar bli lite panik och sånt där inför när det händer saker, då tar ju alla de där slut. Vi pratade ju om det för ett par år sedan när det var det fanns inga jodtabletter att köpa nästan.
Ja, men du vet att den förberedde överlever.
Ja, precis.
Ja.
Så att, ja. Så det är väl, jag kan ju säga så här också att köp även om du har möjlighet på bokhandlar, när det är bokrea och sånt där, preppingböcker och survivalistböcker och sånt där.
Kartor.
Ja, och fysiska
kartor är bra.
För lokala,
ja,
eller där du hade tänkt sticka om det skulle bli kris då, att lämna. Så att
för det är ibland är det så att, jag menar, mobilsystem och sånt funkar inte. Och du kanske inte har PDF-filer och grejer på telefonen.
Nej, det kanske inte får ha telefon som funkar.
Nej, precis.
Man kan inte förlita sig helt på det. Papper är bäst. Gärna sån här som håller också för orientering med, mot väta och sånt här.
Ja.
Men ja, sen är det väl inte mer. Förutom att man ska gå med i en lokal radioklubb om man vill lära sig mer om radio. Om radio
knyta kontakt med likasinnade på sin ort.
Du och Per.
Exakt. Och ja, precis. Det blir bara Anna och jag som överlever. Så att, nej, men just för att få kontakt med andra i nöd. Det finns ju olika sätt att göra det också. Vissa tider och vissa datum och vissa klockslag och sånt där. Men ja. Allting finns. Men böcker i alla fall. Är det någon som är intresserad av böcker i e-boksformat just för prepping, så kan de ju ta kontakt med mig så kan de få en superduper länk.
Ja, du hade några?
Jag tror att det är en
ton PDF-er.
Ja, samling. Och nu pratar jag inte, jag kan ju säga det. Det är inte några illegala grejer. Det är ingenting där. Ja, så nu har jag det sagt. Ifall några trodde.
Ditt ljud blev jättekonstigt just nu, ska jag säga det också.
Ja, visst. Avlyssning deluxe.
Ja, men det var väl att du satt och skruva på det och korsade fingrarna och gör något.
Jaha, okej. Okay, ja. Ja, jag ser lugndetektorn slog till det. Nej då.
Nej, men bra summerat. Kråka och Tobias något att lägga till?
Jag har fråga.
Nej, jag har ju flikat in under tiden här.
Ja, men Kråka kanske.
Ja, om du är med, om du är med i armén så skriv ut dig i reserven om det går.
Jag får inte vara med.
Nej, men jag menar inte du personligen, men som alla som lyssnar.
Ja.
Eller okay, klart det gäller dig också, men alla personligen, eller alla som lyssnar.
Ja.
Får jag bara flika in en sak till? Det handlar om powerbank.
Ja, visst.
Ja, tack. Om ni har typ en sån här Milwaukee eller vad de heter, och Ryobi är det många som har. Det finns ju batterier. Det finns att köpa på Kina-butiker sådana här typ adapter som man stoppar på sånt. Då blir det som inbyggd ficklampa allting och värsting powerbank och allt möjligt. Du kan till och med visa, kan du, har du en 40 watts batteri så kan du driva och ladda upp datorer och allt möjligt. Så till och med vattenkokare och sådana saker. Så det är riktigt bra som nödström. Nu har jag sagt allt.
Det tror jag inte helt sant, men vi avbryter det i alla fall. Du hade en låt, så vi kan köra en snabb låtpaus och köra lite kort avslutningar sen. Ja. Vad hade du för önskelåt där, Peter?
Ja, eftersom jag älskar Bayern och södra Tyskland så har jag önskat en låt som heter... nästan. Nej, den heter Bayern, det samma Mia. Det är ju i princip så att Bayern, jag är också bayerare ungefär. Och den är ju jättehärlig. Jag slår ett slag även för frühlingsfest, årfesten. Varje år.
Ja, just det. Du har ju varit i Tyskland nyligen.
Ja, precis. Mycket, mycket bättre än oktoberfest. Det är mer lokala förmågor där och mycket trevligare. Och lite mindre, men mycket bättre.
Mindre turister alltså?
Ja, gud ja. Det är mer lokalt och inte sån trängsel och inte överpriser på hotell och sånt där heller, utan det är knappt, vissa Münchenbor vet inte ens om, det ligger på samma ställe om man ser på oktoberfest där, men vissa vet inte ens om att det är, de bryr sig inte, fast det är 60 år, de firar 60 års jubileum i år då, så att det var ju, ja, några öl.
Ja. Nej, men vi lyssnar på den låten så ska vi köra några ämnen till och avrunda sen.
Ja, tackar.
Satzfreundlich!
Jawohl!
Satzfreundlich, habe ich gesagt!
Jawohl!
Satzfreundlich, habe ich gesagt, nochmal!
Jawohl!
Mir kannst noch ein Weißbier bringen. Bayern, das sind wir mir!
Jawohl!
Bayern, das sind wir mir!
Jawohl!
Bayern, das sind wir mir! Bayern, jawohl, das sind wir mir! Bayern, die sind wir mir. Wir sind wir mir, die sind wir mir. Bayern, die sind wir mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot.
dies ist unser flüssiges Brot. Bayern, die sind wir mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, die sind wir mir. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Dies ist unser flüssiges Brot. Bayern und das bayerische Bier. Bayern, jawohl, das sind wir mir.
Sprallig låt. Eller hur, Peter?
Ja, ja, ja. Jo, den är härlig. Man blir lite ölsugen där.
Ja. Ja, nej, men vi bestämde i låtpausen lite eftersom det har dragit ut på tiden och sådär att vi skjuter de två sista ämnena vi tänkte ha till nästa program kanske. Så ska vi bara avrunda här med vad heter veckans fråga och donationer. Och vi kan ju börja med donationer, för det var det bara Vilda Hilda som skickat in en fråga. Och hon hälsar väl i princip att hon tycker att Tobias ska dra ett veckans krimfall igen, eller kanske en gång i månaden. Jag vet att han har fullt upp, men det var himla intressanta fall han drog för.
Det är ju det är, vilken typ av krimfall, för det är ju lite svarta piller, mycket och sånt där annars.
Jo, det blir lite tjatigt också, läsa fuppar och prata om våldtäkter och sånt, men jag vet inte, det är juridik och brott, det är ju intressant och sådär, men det är mycket jobb att grotta i.
Jo, om man hittar något intressant så kan det ju vara en idé. Men jag har ju blivit lite... Man får för mycket av sånt där skit och man blir liksom bara deprimerad och till slut orkar man inte titta i sånt där. Jag blev så där för ett gäng år sedan. Så att...
Jo. Ja, sen hade vi då som avslutning av veckans fråga, bör privatiserad välfärd tillåtas? Jag tror kanske att vi har varit lite inne på det i radio nyligen också. Och frågan är ju då formulerad som, i Sverige har delar av välfärden såsom skola och sjukvård privatiserats och idag tillåts även privata välfärdsbolag att ta ut allt större vinster på verksamheten. Är detta ett sätt att effektivisera välfärden eller är det principiellt fel? Och det finns en lång radda svarsalternativ. bland annat, eller så de är, ja, det ger medborgarna verklig valfrihet. Ja, men bara så länge den inte är dyrare än offentliga alternativ. Nej, all välfärd ska skötas av offentlig sektor av princip. Nej, det ökar ojämlikheten i samhället. Ja, konkurrens höjer kvaliteten på välfärden. Ja, men inte för vinstdrivande företag. Nej, det underminerar kvaliteten på välfärden. Det spelar ingen roll om välfärd är privat eller offentlig. Så en jäkla massa alternativ. Och, jag läste dem kanske i en ologisk ordning, men vad har ni funderat på det här eller svarat något på den frågan?
Jag svarade privatiserat, inte privatiserat utan statligt. Jag tycker att även SJ och posten och sådär ska vara.
Ja, alltså ja, kollektivtrafiken tror jag verkligen ska
vara
bättre. Strömförsörjning.
En tjänst i folket.
Banker.
De är väl, ja. Det här är en sån fråga som har lite skilt svar. Olika svar beroende på om man tänker i ens eget drömsamhälle eller i dagens samhälle.
Jo, precis. Det var väl det vi var inne på någon gång här nyligen. Att det kan ju vara bra att få välja skola till sina barn och sådär. Välja det minst dåliga alternativet kanske och sånt. I dagens samhälle. Men i ett idealt samhälle ska det ju liksom vara mer fungerande överallt. Men sen har jag väl också lite en personlig åsikt om, alltså typ att jag tycker att privata alternativ borde få finnas om de är helt privata. Men då ska det vara typ att skattepengar inte alls finansierar typ, utan att ja, och finns det jätterika människor i samhället som vill liksom finansiera någon helt egen skola eller något annat och betala jättemycket extra pengar för det, liksom sjukvård och sånt, så får väl de bygga upp sitt eget separata liksom system då. Men inte som nu då, typ att privata företag liksom kan vara en del av det offentliga systemet och plocka ut pengar därifrån, men och liksom konkurrera med den offentliga sjukvården om resurser på det sättet typ. Men om man liksom bygger någonting av vid sidan av och av resurser som annars inte skulle finnas hos staten oavsett, så ja, är det väl liksom, jag vet, det är i alla fall svårt att hitta argument.
Det är svårt, ska man förbjuda sånt liksom?
Nej, jag vet inte ens riktigt hur det funkar.
Folk borde ju kunna få använda sina pengar som man har till.
Jo, och sen tror jag att kanske typ så här avancerad sjukvård kanske är omöjligt för privat människor att finansiera. Jo. Så det skulle ha en så stor konkurrensnackdel, det skulle vara så mycket kostnader och liten marknad med
få. Men alltså, en sak som har funnits historiskt är ju till exempel privatskolor. Alltså riktiga privatskolor som är helt finansierade av till exempel föräldrarna till barnen i skolan. Ja, och det är ju dyrt. Alltså, ofta har det varit väldigt rika familjer som har haft sånt.
Men, och där ser man väl också att det borde ju finnas mer och mer möjlighet för det i framtiden ändå, liksom, jag vet inte. Ja, just i och med typ att mycket med utbildning och sånt kommer ju kunna effektiviseras med hjälp av så här AI och robotar och skit. Så vet man inte om det är alltid bra att man får sådana lärare istället för människor, och att man kanske förlorar kontakten med klasskamrater och sånt om det blir mer på distans och sånt. Men det liksom hade ju gått att ha liksom, om man bara pratar så här ren kunskapsförmedling, så kan det ju ske idag på distans och utan lärare på samma sätt som i en traditionell skola. Så
ja,
och tittar man i dagens samhälle så hade man ju säkert kunnat liksom, eller förstå mig att många vill få bort sina barn från kommunala och offentliga mångkulturellt förstörda skolor liksom. Men just utbildning kan jag tänka mig att det i framtiden blir lite mer decentraliserat och att det går liksom för folk att finansiera något som är helt liksom fritt från det offentliga och liksom inte då konkurrera med det på något sätt, utan bara som en extra grej och ett alternativ då. Och då är det mer frågan hur man ska reglera det och vad som ska vara tillåtet och sådär. Men rent principiellt tycker jag inte att det är fel typ att folk får lägga pengar och göra något själva sådär. Bara att man inte liksom ska ta de offentliga pengarna och flytta dem från det liksom allmänna till privata företag.
Mm. Anledningen till varför man tänker att det kan vara dåligt med att privatisera till exempel sjukvård framför allt är antagligen för att man ser att då kan det bli att de skickligaste läkarna, kirurger och så, söker sig till privat sektor istället för den allmänna sektorn, för att det kan bli bättre betalt.
Det är exakt så det är ju på riktigt.
Det är ju redan lite så med så här stafettläkare och sånt, och privatiseringen har väl fått den effekten lite säkert.
Det är många här på Sundsvalls sjukhus som jobbar extra på specialistläkarhuset också. Det tror jag väl var ganska privat. De är på två ställen så att säga.
Ja, jag tycker det finns en rimlighet i det hela. Någonstans är ju då dessa kirurgers och läkares utbildning ändå då statligt finansierad, oftast i flesta fall. Absolut CSN-lån och sådär som det ser ut. Men det var ju en gemensam bedrift att utbilda läkaren. Men så blev det då tydligen bara privata som kunde ta nytta av den sen.
Ja.
I någon slags budkrig. Och
det, ja, det är liksom illa, inte, det är illa att det är så. Ja.
Jo, nej, men det är ett bra argument, Max. Absolut.
Men...
Och det har ju ihop med liksom Sverige att vi tar ju inte betalt för utbildning. Folk lånar ju pengar för att kunna leva medan de studerar, men de lånar inte pengar för att betala för universitetsutbildning och sånt. Som det kan vara i andra länder. Då är ju den utbildningen mer finansierad av personen och de kanske får göra lite mer vad de vill med kunskapen. Sverige är ju mer socialister och det är ju
ja, bra. Men där ska jag då säga att absolut, det börjar låta väldigt rött det här resonemanget. Men jag tycker att det är helt vansinnigt att ha allmän sjukvård utan att samtidigt ha ett eugeniskt institut.
Ja, och ja, liksom även så här, typ ställa krav på att folk tar hand om sin hälsa lite. Men, och
hälsa ja, alltså, faktiskt... Måste man ha för mycket hjälp, ja, då måste man får man inte ha barn.
Ja. Jo.
Det är steriliseringen alltså.
Ja.
Ja. Jo, men om inte naturen gör sitt jobb så får ju samhället göra det.
Precis.
Ja. Ja, men det var väl lite blandade tankar. Var det någon som hade något mer om det? Eller ska vi avrunda för ikväll?
Jag har ju råkat ut för det här.
Sterilisering.
Fan, jag gick rakt in i den. Men nej, jag tänkte på... Jag har varit i offentlig vård och så har jag hört att ja, oj, vad trevligt, du får gå till vår svenska vikarie och så är det Mohammed från Malmö.
Ja, just det.
Så tänker man att man har sjukvårdsförsäkring och att man borde ha gått dit istället, beställt privattid istället.
Ja, det är konstigt med sjukvården. Typ när man så här gör såna här vad fan var det? Typ, ja, när man måste få så här sjukintyg så behöver man ju typ så här ringa vad fan heter de, kry.se och liknande och boka distanssamtal med någon läkare bara för att få bekräfta att man är förkyld typ och sånt fram till arbetsgivare. Och när jag höll på med det då, en gång, då var det ju bara massa så här Mohammed och Abdullah och sådär, så jag vet inte, det är väldigt osvenskt i vissa delar av sjukvården i alla fall. Även bland läkare liksom. Och kanske särskilt sådana här typ som är distansläkare och jobbar extra och säkert säljer guld med smörkning bara genom att sitta och fylla in och papper och hemma från datorn typ. Ja, men vi får väl avrunda här då och tacka Peter som gästade.
Trevligt.
Ja, du kanske får komma in lite mer och hålla lådan någon gång.
Ja, jag har ju lite mer att säga.
Ja, men skicka vilka punkter du missade sen så kan vi planera in något.
Ja.
För det här med oroligheter i världen kommer ju fortsätta. Och,
ja, tyvärr.
Iran verkar ha attackerat Israel nu för att Israel attackerade Libanon eller något sånt. Såg ut som nu under kvällen medan vi sände. Så.
Same old.
Vilka attackerade Libanon, sa du?
Israel.
Ah, ja, igen.
Så Iran ska ha svarat med missiler. Och, då blir väl Trump och USA arga också. Så ja, nej, men det kommer vi få återkomma till. Ja, nej, men vi avrundar där då. Tack till alla som har lyssnat och så hörs vi igen nästa söndag då.
Tack för ikväll.
Ja, ha det bra. Tack. God afton.